Ni var för högsinnad att fordra räkenskap av inkräktaren och henne ville ni inte binda med andra band än de hon i hängivenhet kunde bära. Det har hon sedan insett. Då tolkade hon ett tillbakadragenhet som köld, och det var vad hon minst av allt kunde uthärda. Stackars Cecilia, vad hon bedrog sig själv. Men ni måste inte tro att det var i lättsinnigt rus hon lämnade sitt hem. Det kostade henne hårda strider i ensamhet med sig själv, innan hon var färdig att ge vika för de böner varmed den samvetslöse bestormad henne. Så reste de. Han hade tagit med sig sin lilla förmögenhet, som han lösgjort i reda penningar, och till en början levde de ett lustigt liv i det glada vin. Men under den yrande glädjen gnagde redan då en bitter ånger över det förflutna och en skälvande oro för framtiden. Hon sökte döva dessa objudna gäster, men de lät sig icke nedtysta. Han hade börjat någon affärsverksamhet och däruti insatt hela sitt lilla kapital. Inom ett år var han ruinerad och flydde utan att säga ett ord, utan att lämna en rad efter sig. Stackars Cecilia. Vad skulle hon ta sig till? Helst ville jag dra en slöja över den tid som nu följde, men hon har ålagt mig att inte dölja någonting. Lika skoningslöst som hon själv blottade sig inför mig, ville hon att jag skulle blotta henne inför er. Det var, sa hon, det enda offer hon kunde bringa er. Nåväl, hon hade ingen som kunde stödja och hjälpa henne, hem kunde hon inte resa och arbeta hade hon aldrig lärt sig, men hon hade en vacker röst och såg bra ut, och så fick hon. Kanske mera på grund av sitt utseende än sin röst, anställning vid en varieté. Men det olycksaliga artistskapet förde med sig ett bohemeliv som grep henne med omild hand och drog henne allt djupare och djupare ned i moralisk smuts. Hon hade börjat detta liv med de bästa föresatser att hålla sig ren, att endast arbeta för sitt uppehälle och att, då hon hunnit samla lite, dra sig tillbaka och leva ett stilla liv med sina brokiga minnen. Men hon hade överskattat sina egna krafter. Karaktärsvag som hon var och lätt dårad av det smicker som regnade över henne, drömde hon sig vara en stor diva som inte kunde mätas med samma mått som andra dödliga och inte var bunden av samma morallag som den stora hopen, sofismer, med vilka hon sökte tysta de inre rösterna. Hon var rörande när hon så där gick till rätta med sig själv och skoningslöst drog fram både sina fel och sina tidigare försök att försvara dem. Så gick flera år. Hon trodde sig helt ha övervunnit minnet av det förflutna och hade i själva verket genom bullrande orgör i det närmaste lyckats tysta den anklagande rösten inom sitt eget bröst. Men så kom sjukdomen sakta och smygande. I början kände hon den bara som ett håll i sidan, som generade henne när hon sjöng, men snart tog den allvarsammare former och hon måste lämna sitt engagemang. Att på en gång förpassas ifrån rampljuset. Applåderna och de nattliga dryckeslagen med sina vidriga slutscener till ett instängt, isolerat kammarliv under ständigt växande fysiska plågor, det var för henne ett svindlande fall. Men det var räddningen. Minnena kom fram och ställde sig på rad, hon sökte förjaga dem, men de kom igen allt mera och mera hotande, allt mera och mera pockande på uppgörelse. Hon var ju i botten en god och vek natur, inte kunde hon förhärda sig. Det föll som fjäll från hennes ögon. Ensam med sig själv och sina plågor såg hon nu allt i ett annat ljus. Det gick upp för henne hur förfärligt hon bedragit sig själv, hur hon i grunden dock älskade er och aldrig älskat någon annan, hur hon längtade att få krypa till era fötter, för att där få gråta ut all sin synd och skam. Sådan kom hon under min vård, kroppsligt nedbruten, nära döden och djupt förkrossad. Men också andligt upprättad genom kraften av en ångest så sann, så uppriktig som någon, vilken öppnat himmelens port. Jag kunde föga göra för att lindra hennes fysiska plågor, men jag är glad att ha kunnat ge henne en hjälp som hon bättre behövde, ett hjärta inför vilket hon kunde öppna sitt. När slutet nalkades tog hon min hand och tryckte den svagt. Ha tack syster, sa hon, du har givit tro åt min förpinade själ. När jag är borta skall du skriva till Fritz om allt vad jag talat, hör du det, allt. Säg honom, att om det förunnas mig ett liv efter detta så vill jag ägna det åt att göra mig värdig hans aktning. Min lycka hänger på hans förlåtelse. Nu är hon borta och har här så tomt omkring mig. Hon hade så helt fyllt min själ att det kändes som om något av mitt eget väsen togs ifrån mig när de bar henne ut och gömde henne i den mörka nollen. Underliga död, vad gömmer du det som du ej kan förinta? Mitt brev blev längre än jag från början ämnat och icke fritt från mina egna tankar, för dem ber jag om välvilligt överseende. Er aktningsfulla syster Beatrice. Du högste styresman över våra öden. Jag tror att du och din regeringsform är kärlek. Jag tackar dig för att jag fått uppleva den stund då jag fick visshet om att hon är räddad. Nu bidrar jag stilla den dag då du löser min andes band. Ske din vilja. 2. Jag öppnar en annan bok och bilder träder mig till mötes från ett annat jordeliv, mitt näst sista. Jag vill försöka fånga dem i några enkla konturer. Vi flyttar oss nu nära 300 år tillbaka i tiden, till slutet av 1500-talet. På en liten lantgård i Sevugen, i en av de dalgångar som leder upp mot Mont Blanc, bodde vid denna tid en lantbrukare vid namn Littorello med hustru och två barn, den rödkindade, mörkärgda Antonio och den bleka lilla Viola. Littorellos far hade invandrat från Italien och slagit sig ned i denna trakt där han börjat en liten vinodling som givit goda skördar, så att han till sonen kunde överlämna den lilla gården med tillhörande vinberg i gott skick och utan skulder. Här växte jag upp, ty Antonio det var jag, i ett gott hem, under lyckliga förhållanden och i en härlig natur. Min syster var 2 år yngre än jag, henne höll jag mycket av. Ingenting var roligare än att med henne vid handen ströva omkring uppe i vinbergen eller, då solen gasade för varmt, söka skugga i den närbelägna bokskogen. Fars stora Leo var på samma gång vår beskyddare och vår lekkamrat. Hans lurviga päls var vår huvudkudde då tröttheten tog ut sin rätt. En gång skulle vi barn gå ett ärende åt mor nedåt bygden. Jag var då 11 år. Det var en lång väg och vi blev uppehållna en stund för att bjudas på traktering. Det var redan var mörkt när vi begav oss på hemväg. Viola var rädd, men jag gick och sjöng för att hålla oss båda vid gott mod. Plötsligt stannade vi. Vad var det som rörde sig där inne i skogsdunklet? Viola ville springa, men jag höll henne tillbaka och stod och lyssnade. Det lät som gråt och snyftningar. Jag tog mod till mig och gick åt det håll varifrån ljudet kom. Vem är det? Ropade jag. Då kom det fram en liten flicka. Hon kunde väl vara omkring 5 år. Hon grät så att hon knappast kunde få fram ett ord, men så mycket förstod jag, att hon gått ut för att plocka bär men överraskats av mörkret och inte hittade hem. Med nöd fick jag ur henne att hon hette Anita och var hemma på en gård inte långt ifrån vår. Viola och jag tog henne i vardera handen, och vi vandrade vidare. Det var en stjärnklara augustikväll. Då vi gått en stund tittade månen upp över trädtopparna och kastade trolska skuggor över vägen. Jag minns vad jag tycker mig vara för en hjälte, som hade 2 små värnlösa flickor under mitt hägn. Mycket hade vi ej att säga varandra, ty rädda var vi nog alla 3 och bråttom hade vi att komma hem, men Viola uppmuntrade Anita och bad henne inte vara ledsen. Nu hade hon själv blivit något modigare, då hon fått hand om en som var ännu mindre och hjälplösare. Då vi kom närmare hemmet snödade vi på en genväg genom skogen, som jag kände väl till. Här var vi tvungna att gå över en bäck som var lite uppsvälld av några dagars regn. Viola tog av sig strumpor och skor och klev oförskräckt i vattnet. Men Anita började gråta och jag fick så liten jag var, bära henne över. Hon slog sina små armar om min hals och tryckte sitt lockiga huvud mot min kind. Jag var ej så lite stolt. När jag satte ner min börda på andra stranden och kysste henne på kinden. Det var min första bekantskap med Anita. Sedan träffades vi ofta. Hon och Viola blev goda vänner och jag var bådas riddare. Men barnåren med sina oskyldiga lekar förgick och vi växte upp. Anita till en ljuslockig vacker flicka, jag till en mörkhyad sänstark. Yngling, Viola var blek och genomskinlig, mild och stilla. I alla avseenden en fullständig motsats till sin bror. När jag inhämtat de kunskaper den lilla byskolan kunde meddela, sände far mig till en större skola i Genève. Pojken skall inte bli lika okunnig som hans far har varit, sa han. Hans äreskirighet hoppades att jag skulle bli präst i den katolska kyrkan. Men far dog snart, och jag var ännu icke fyllda 24 år när jag fick avbryta mina studier och flytta hem för att överta orden. Var finns Anita? Jag har inte sett henne sedan jag kom hem. Frågade jag en dag min syster. Hon lär vara på besök hos sina blivande svärföräldrar, en handlande i Bonneville. Ja, du har väl hört att hon är förlovad. Vad säger du? Förlovad. Omöjligt. Jo, så leder det nog förhålla sig. Fadern skall vara mycket förmögen, och sonen, som är en sprättig junker, har förvridit huvudet på Anita med dyrbara presenter och förespeglingar om all den rikedom hon ska få del av. Men det är ju omöjligt, hon har ju lovat. Ja, kunde jag inte tro det, att det var något emellan er, fast ingen del av er sagt något. Jag kan inte neka till att jag varit lite rädd för det partiet, ty jag tror inte att hon är den som kan göra dig lycklig, men jag har sett hur ni alltid sökt varann, och hur lycklig du sett ut då dina ögon vilat på henne. Men är du alldeles säker på vad du säger? Ja, Anita var själv här. Det var kort innan far dog, och hade fästmannen med sig, och det var så sött mellan dem. Guds kors. Det ska vi bli två om. För Guds skull, vad ämnar du göra? Ställa henne till rätta för att hon svikit mig, och slå benen av den uslingen, om han kommer i min väg. Så, lugna dig nu, du kan ingenting göra åt den saken. Det blir min affär. Och för övrigt skulle jag nästan vilja lyckönska dig att ha sluppit ifrån den som kunnat glömma dig för den där penningetschanken. Du förstår inte sådant, Viola. Du vet inte hur det bränner bröstet på mig när jag tänker på att en annan skulle. Nej, minnar hon och min skall hon bli, det finns ingen bot för det. Vet du när hon kommer tillbaka? Om inte förr kommer hon väl till broderns bröllop. Du vet att Beppo ska gifta sig med en flicka från en av granngårdarna. Det lär bli ett stort bröllop i början av nästa månad, och vi är redan ombedda att komma med. Då kommer väl han med också, vad heter han? Han heter Arnold Schäfer, släkten skall vara från Schweiz. Ja, förmodligen kommer han med. Gott. Kära Antonio, var försiktig. Det är bäst att du inte går med. Då känner du inte Antonio. Det var ett stort bröllop. Gäster hade samlats från hela dalen och även långväga ifrån. Solen brände hett. Med säckpipor i täten gick bröllopståget tillbaka från kyrkan och hyvde upp ett moln av damm efter sig på vägen. Nu skulle det bli lust och lek i storstugan på Boise. Vad hon var vacker där hon gick i andra ledet bland de närmaste släktingarna, med sitt rika hår i långa ljusa lockar kring hals och axlar. Bredvid henne gick hennes fästman, denne Arnold Schäfer, som jag av hela min själ hatade. Han sträckt stack av från våra nationaldräkter, han bar kråsten uslingen. Och i handen hade han ett långt spanskt rör med guldknapp. Vänta min gosse, vi ska nog talas vid innan festen är slut. Bröllopsmåltiden är slut. Vindkanorna har flitigt gott laget runt och stämningen är upprymd och munter. Gästerna går ut på gården för att svalka sig. Jag ser Anita gå ensam upp på loftet. Jag springer upp för trappan efter henne, in på hennes kammare och vrider dörren i lås efter oss. Äntligen har jag dig här mellan skål och vägg, du käresta. Innan hon hann säga ett ord hade jag slagit armarna om henne, dragit henne till mig så hårt att hon satt som i ett skruvstäd och tryckte kyss på hennes röda läppar. Vad vill du? Släpp mig, flämtade hon och satte ett par förskrämda ögon i mig. Vad jag vill? Det var en fråga. Jag vill äga dig. Du är min och ingen annans. Det har du lovat mig, och det kommer jag att utkräva av dig, om jag också ska strida om dig med hela världen. Hon började gråta och såg så hjälplös ut att jag nästan tyckte synd om henne. Jag kan inte hjälpa dig Antonio, snyftade hon. Jag trodde du hade glömt mig då du inte hade skrivit till mig på ett halvt år. Så kom Arnold och att bländade dig med sitt guld. Jag förstår det. Men nu skall det bli slut mellan dig och den där krämaren, och det är denna dag förstår du. Du har aldrig älskat honom, inte sant? Antonio, ha förbarmande med mig. Det är just det jag har då jag frälser dig från att falla i armarna på den där sprätthöken. Antonio, jag kan inte. Jo, du kan och du måste redan i denna dag säga honom att han får dra sina färde, och så kan du hälsa honom från mig. Att han kan vara glad om han slipper helskinnad härifrån. Men Antonio, vill du kanske säga att du älskar honom? Då säger jag, det är lögn. Du har aldrig älskat någon annan än mig, mig Antonio, och du älskar mig ännu, det kan du inte förneka. Jag hade stormat nästan vilt, men nu väcknade stämman, Jag sträckte armarna mot henne och bad med blickar och ord. Kom, du dyraste min. Jag vill göra dig lycklig. Jag skall bära dig på mina händer. Hon föll i mina armar, lutade huvudet mot mitt bröst, men kunde för snyftningar inte få fram ett ord. Någon tog i dörrlåset och strax därpå hördes en bultning. Vi stod tysta. Det bultade ännu en gång. Jag gick och öppnade. Det var Arnold Schäfer. Han mätte mig med en blick av djupaste förakt och ville tränga sig förbi mig fram till Anita. Nej, min herre, ropade jag och tog honom lite omilt i armen. Anita, rör ni inte en gång till, om ni vill ha armar och ben i behåll. Hon tillhör mig genom ett äldre löfte. Han slet sig loss och gav mig en knuff i bröstet. Ur vägen, bonde, röt han alldeles blek av ilska. Men med ett språng var jag över honom, grep honom i strupen och slog honom till golvet så att han föll med en duns, som säkert hördes i hela huset. Så fort jag fått honom riktigt under mig blev jag lugn. Förstår ni nu att det klokaste ni kan göra är att genast fara härifrån och aldrig mera visa er i Vårdal? Det kunde bekomma er mycket illa. Han flämtade och stönade men kunde icke få fram ett ord. Anita hade krupit ihop i en grå dold ansiktet till händerna. Några bröllopsgäster kom inrusande. Vad står på? Vad har hänt? Ingenting, svarade jag lugnt, medan jag reste mig och släppte taget om min rival. Det är bara herr Schäfer som hastigt blivit illamående och måste resa härifrån. Jag ska hjälpa honom att spänna för hästen. Jag tog honom i armen och ledde honom ut för trappan, ut på gården och ner till stallet. Han sa inte ett ord, bara blängde på mig med ilskna ögon. Jag satte för hästen och fick honom upp i vagnen. Han lydde mig utan ringaste motstånd, men när han väl fått ömmarna i sin hand slog han till mig med piskan över huvudet så att hatten föll av. Vänta du, skrek han, vi träffas väl igen. Och så bar det av, så fort hästen kunde springa. Det dröjde länge innan jag sedan såg Anita. Hon hade blivit sjuk, sades det, men även sedan hon tillfrisknat ville hon inte visa sig ute. Viola, som var förtvivlad över vad jag gjort, sökte upp henne, men fick endast tårar till svar på alla sina frågor. Själv var jag nog lite skamsen över mitt tilltag, men på samma gång var jag fullt övertygad om det berättigade i mitt handlingssätt och framförallt var jag viss om att det var till Anitas bästa, för hon hade aldrig kunnat bli lycklig med den där utbölingen. När bara någon tid hade gått skulle vi gifta oss, och sedan skulle ingen vidare tänka på den här historien. Redan nu var det många, särskilt bland de yngre männen, som tyckte att jag handlat fullkomligt riktigt. De äldre ruskade på huvudet och kallade mig vildbasaren. Det värsta blev nog att blidka Anitas far, en girig gubbe, som med grämelse sett sin dröm om en rik mogo i kvav. Men min plan var snart färdig. Hans och våra vinberg gränsade till varandra, och han hade flera gånger hos min far anhållit att få köpa ett litet bra fält som gränsade in till hans ägor, men far hade alltid sagt nej. Ett par månader efter det där bröllopet, det var på hösten strax före vinskörden, gick jag över till gubben, träffade honom ensam och började försöksvis tala om utsikterna till en god vinskörd. Han var mycket ordkarg, och jag märkte allt för väl att jag icke var någon välkommen gäst. Ja, du får nog bra, synnerligast på den biten som ligger närmast oss, sa han. Jag ställde mig alldeles okunnig om att det stycket var bättre än de övriga ägorna. Det tror jag knappast, svarade jag. Den biten ligger också så långt från gården att den är besvärlig att bärga. Jag skulle inte ha något emot att sälja den om någon ville ha den. Gubbens ansikte ljusnade. Vad kostar den då? Frågade han i en ton som han försökte hålla likgiltig. Jag nämnde ett mycket lågt pris. Gubbens ögon drog ihop sig och jag såg hur det lyste i springorna. Anita kom in i detsamma. Hon hälsade förläget och skulle just gå ut igen då gubben ropade åt henne att ta in en dunk av det bästa ölet. Nej, började han igen, det får du nog aldrig. Så mycket kan ingen betala för den där lilla jordlappen. Den är inte så givande heller, i fjol var det nästan missväxt på den. Öldunken hade kommit in och jag sköljde ner gubbens osanning med god smak. Jasså, säger ni det kära far, då får jag väl kanske slå av lite. Ja, vill du nöja dig med hälften så skulle jag hålla det för ett skäligt pris. Gubben tog sig en djup klunk och strök med tröjärmens kummet ur skägget. Ögonen hade blivit så små, så små. Anita hade slagit sig ned vid spinnrocken, men följde oss mycket uppmärksamt. Hon förstod vad frågan gällde. Den hade varit dryftad många gånger förr i detta rum. Nu blandade hon sig i samtalet. Jag tycker du vore dum, Antonio, om du gjorde dig av med den lotten. Det är den bästa i hela dalen, brukar far säga. Tyst du, det där begriper du inte, sa gubben kärvt. Men om jag nu ändå skulle sälja den så har du väl ingenting emot om far din köper den. Topp, sa gubben och räckte fram sin hand, jag tar den. Och när får den tillträdas? Frågade han med ett slukt leende. Genast, om ni vill. Skörden är er. Nå, det kan jag kalla en redbar affär. Och betalningen? Den vill jag allt ha till nyåret, för då tänkte jag ni skulle hålla bröllop för Anita och mig, och då behöver jag få lite nytt i huset. Gubbens ansikte mulnade. Jag vet att det var du som fick flickan att slå upp med chefer, och det tackar jag dig inte för. Men det gör Anita, och det borde ni också göra, ty inte hade det blivit någon lycka med en sådan där sprätthök. Varken för henne eller för gården, om han en gång skulle kommit att slå sig ned här. Han har pengar, det är sant, men så lär han också ha förmåga att röra på dem, och det brukar gärna sluta i elände. Var ni glad att jag gav honom respass härifrån? Jag hade ju ett äldre löfte med Anita, och jag låter inte en sådan där dansmästare knuffa undan mig. Men du har aldrig talat med mig eller mor om saken. De gör jag nu, kära far. Vad säger du själv, Anita? Jag har alltid hållit Antonio kär, men jag trodde han hade glömt mig och då. Hon fullbordade inte meningen, men kom och tog min hand. Jag drog henne till mig och kysste det vackra ljusa håret. Nu ser ni själv, far. Vad Gud har förenats kall människor icke åtskilja. Nå, så må Gud välsigna er då. Han gick till dörren och ropade. Mor, mor, kom in får du höra. Kort därefter dog min mor i en långsamt tärande sjukdom. Jag var nu ensam ägare till gården och började med iver att rusta den för att värdigt kunna ta emot Anita. Bröllopet var utsatt till jul. Den enda som inte var glad var Viola. Hon sörjde mycket sin mor och så tror jag nog också att hon i hemlighet gick och sörjde över mitt val av hustru. Hon och Anita hade aldrig riktigt förstått varandra. Viola var en stilla, inbunden natur med en starkt utpräglad rättskänsla. Anita var ett stundens barn. Skratt och tårar skiftade oftare än solsken och regn, och hennes livliga lynne kunde lätt locka henne till små dårskaper. Kanske var det just hennes rörliga temperament som tjusade mig, och väl också de vackra ögonen som jag aldrig kunde se mig mätt på. Nu var hon min. Det tungsinne som legat över oss och hela gården under mors långa sjukdom, gav nu vika för en sprudlande glädje och munterhet. Bygdens ungdom samlades gärna hos oss, och dansen gick till långt in på nätterna vid fiolers och säckpipors ljud. Men det var icke riktigt den lycka jag hade drömt om, jag fick icke det tag i Anita som jag önskade. Hon gled undan mig och det blev aldrig någon riktig förtrolighet mellan oss. Dessutom var hon retlig till lynet och såg inte med blida ögon att jag skämtade med flickorna. Själv kunde hon däremot tillåta sig mycket som hon aldrig skulle ha förlåtit mig. Vid ett tillfälle, då vi hade Gilly hemma och jag hade dansat med den vackra Lucia och ännu stod med handen om hennes liv, kände jag plötsligt ett smärtsamt stick på yttersidan av handen. Jag ryckte till och såg mig om. Det var Anita. Varför sticker du mig? Frågade jag. Det såg så bra ut när du höll handen så där att jag tänkte sätta fast den med en knappnål, svarade hon med ett leende, som var lika vasst som nålsticket. Vid ett annat tillfälle, då vi roade oss med bågskjutning, ett vanligt nöje då ungdomen kom tillsammans en sommardag, föreslog Anita att det skulle bli en tävling om vem som var den bästa skytten. Var och en som ville vara med skulle få tre pilar, och den som uppnådde de högsta träfftalen skulle kallas mästerskytt och få kyssa den flicka han tyckte såg bäst ut. Det var priset. Är ni med på det både gossar och flickor? Frågade Anita. Nu var hon i sitt bästa linne. Ja. Ja, det var ett bra förslag, ropades det i kor och alla skrattade. Det fanns bland skyttarna en ståtlig pojke vid namn Andreas Scheffer från Bergsbygden. Han var känd som den järvaste och skickligaste bland alpernas stengetsjägare, men han var också mycket flickblyg. Han sköt tre prickar och ingen kunde göra honom rangen stridig. Han är mästerskytten, ropade Anita. Kom nu fram och tag din belöning av vem du vill. Han strök av sig mössan och såg sig omkring men rörde sig ej ur fläcken. Nå Andreas, hur går det, törs du inte? Ropade de andra pojkarna i munnen på varandra. Slutligen tog han mod till sig och gick rätt fram till min hustru, fattade hennes hand och kysste den. Men hon tog honom om halsen, drog honom till sig och kysste honom på munnen. Du skall väl ha en riktig kyss, det har du ärligt förtjänt. Det där gillas inte. Anita är inte flicka, vågade någon invända. Anita rodnade ända upp till hårfästet, svängde sig på klacken och sprang sin väg. Det hela var ju en mycket oskyldig lek, men det var något i Anitas uppträdande som berörde mig obehagligt. Jag hade en känsla av att hon arrangerat tävlingen med beräkning, att det skulle gå som det gick. Ett år hade gått. Det var stilla och tyst på gården. Vi gick och väntade att Anita skulle bli mor. Det hade kommit mera mjukhet hennes väsen, och hon hängde sig gärna vid min hals för att, som hon sa, få gråta ut sin oro och sin lycka. Jag gjorde allt för att muntra och glädja henne och lätta hennes arbete. Denna ömhet rörde henne, ty hon var i botten en vek natur, och hon slöt sig till mig mera än förr. Men samtidigt kunde under den mjuka ytan vissa hårdheter komma fram som förådde hur det stundom sköd på djupet. Hon var vid sådana tillfällen icke riktigt sig själv mäktig. Jag skrev det på hennes tillstånd och var bara så mycket ömmare mot henne. När hon blev lugn igen, kunde hon förebrå sig allt vad hon sagt och gjort och be mig om förlåtelse. Då var hon så rörande öm och söt. På det hela taget var detta min lyckligaste tid. Jag kände att Anita var min, att hon behövde mig, att hon höll av mig, att jag kunde vara för henne det stöd och den glädje hon längtade efter. Men vår lycka blev ej långvarig. En afton hade Anita gått ensam över till sina föräldrar som bodde en kvarts timmes väg ifrån oss. Hon blev länge borta och jag började bli orolig. Äntligen kommer hon in med brådskande steg och förskrämd uppsyn. Vad är det, min älskade? Jag såg tre karlar smyga omkring här utanför. Gjorde de dig något? Nej, de smög sig bakom fatburen när jag kom. Det såg ut som de hade ont i sinnet. Åh, det har nog ingen fara. Kände du igen någon av dem? Jag vet inte, men jag tyckte alldeles att jag kände igen den ena av dem, då han vände sig om och såg efter mig. Vem var det? Gå inte ut, Antonio. Jag tror det var han. Mitt blod kom i svallning. Jag ryckte till mig en knölpåk och rusade ut, innan Anita kunde hindra mig. Det var månljust och ett lätt snötäcke låg över marken så att man såg rätt tydligt även på längre avstånd. Jag gick samma väg som Anita hade kommit, men jag hade inte gått långt innan jag hörde springande steg bakom mig. Jag vände mig hastigt om och stod med ens ansikte mot ansikte med Arnold Schäfer. Det lyste en ondskefull eld i hans ögon. Bakom honom stod två män som jag inte kände. Nu har jag dig, röt han. Nu skall du få för bröllopsgillet, din lymmel. Bind honom, skrek han till karlarna. Den första som kommer mig nära spräckte jag skallen på, svarade jag och svängde min påk. Den ena av hans hantlangare tog ett språng emot mig, men innan den andra han kommer honom till hjälp föll min påk med en sådan kraft över hans skuldra att han segnade ned. Den andra tog genast till flykten, men Arnold själv hann icke undan. Jag grep honom kragen och slängde honom som en vant i backen. Jasså, du kommer med lejda armar och vill binda mig, när dina egna mjölkfingrar är för svaga. Det skall jag vänja dig med. Han var vigare än jag trodde och kom hastigt på benen igen, kastade sin kappa och drog en stilett ur sin käpp. Det blev en vild lek, men jag svängde min påk vigare än sitt vapen, och slutet blev att jag med ett kraftigt slag krossade hans ben. Där låg han och kunde inte röra sig, men han skrek hjälp, hjälp så mycket hans lungor förmådde. Jag gick hem och tillsade mina båda drängar att spänna för en vagn och köra de båda slagna till värdshuset nere i byn och sedan fara till en läkare som bodde en timmes väg därifrån och be honom komma och förbinda dem. Det blev en ledsam historia. Vid det förhör som sedan anställdes, hade jag inga vittnen men mina motståndare intygade alla tre att det var jag som anfallit dem då de kommit fredligt vandrande på vägen. De hade varken gjort eller velat göra mig något ont. Dagen förut hade de kommit till trakten som resande och slagit sig ned på ett värdshus och vid en promenad på kvällen hade de blivit överfallna och lemlästade. Arnold Schäfer hade fått högra knät krossat, den andra hade fått nyckelbenet bräckt.